här är novellen i P1 och vi ska lyssna till en nyskriven novell av Pune Rohi. Martin Sundbom läser Smittan.
Killarna ute på grusplanen skriker. Vi står ihop, min fru och jag, och ser på deras lek. Eller jag ser inte så mycket. Har lite svårt att fokusera blicken idag av någon anledning. Verkar ha fått något problem med ögonen sen jag klev upp i morse. De har tagit av sig jackorna och använder dem som provisoriska målstolpar. De gamla stolparna är borttagna för reparation. Fryser de inte? Frågar jag. Jag ser på de oskarpa konturerna av tre kroppar där ute. Det är våra tvillingar. Och så den nya pojken, den långa, mörka. Han är så lång för sin ålder, tänker jag. Det drar ihop sig magen. Och jag lägger min arm om min frus axel och trycker henne närmare mig. Två skjutna pojkar i övre tonåren i vårt område igår kväll. Till höger om biblioteket. Strax efter rusningstrafik hände det. Platsen hade varit full av människor. Sådana som var på väg hem från jobbet. Barn som var på väg till och från träningar. Någon som skickats till affären för att köpa mjölk. Pensionärer som satt på bänkar ute på torget. Vi låg klistrade vid mobilerna hela kvällen. Läste notiser. Läste på lokala Facebook-sidor. Redan då började små fläckar dyka upp i synfältet. Jag tänkte mest att jag var trött. Men i morse hade det blivit värre. Vid frukosten fick min fru läsa högt ur mobilen för mig. Bara i förra veckan var en annan skjutning. 7 minuter med bil från oss, men på andra sidan motorvägen. Den skjutne var också då i övre tonåren. Han hade jagats genom ett centrum. De hade skjutit mot honom medan de jagat honom. Och vid utgången hade de hunnit ikapp. På nyheterna kunde man se skotthålen i väggarna. Vid mataffären och frisörsalongen. Som i en actionfilm. Ja, precis som på film, tänkte jag när jag såg inslaget. Det var en sämre förort, inte så omtyckt, sa min fru. Billiga lägenheter, sa hon med näsan i mobilens Hemnet-app. Jag såg en bild på den döde pojken för ett par dagar sedan. Han såg så snäll ut. De två killarna som sköts igår är fortfarande på sjukhus, läste hon i morse vid frukosten. Och de har redan gripit en kille som de tror är skytten. Han är i de nedre tonåren. Jag vill fly, säger jag inte till min fru. Jag vill bort. Jag vill åka så långt härifrån som det bara går. Inget av det, säger jag. Vi letar mönster, min fru och jag. Jämför. Hur illa är den platsen? Hur illa är det där? Är det som här? Är vi värst? Är vi i mitten? Är det här en fas? En botten som vi kommer att se tillbaka på? Som vi kommer att minnas som den tid vi tog spjärn emot och uthärdade? Eller är det början på slutet? Det kan hända var som helst, sa en man på nyheterna igår. Det kommer inte hända våra pojkar, säger min fru. Nedre tonåren, säger jag. Hur gammal är man då? Hur långt bort är de nedre tonåren? När är vi där? När är våra pojkar stora nog att vara i de nedre tonåren? Hur lång tid har vi kvar? Eller är den första avgörande tiden redan förbi? Har det hela redan rullat igång? Det som är början på slutet? Vad är det som rullar? Viskar jag. Vad är det som sker? Exakt hur går det till? Eller är det något jag bara tänker för mig själv? Men ska vi behöva gå från hus och hem? Utropade min fru i morse vid frukosten. Två skjutna pojkar, nära torget, till höger om biblioteket. Hus och hem. Vilket lustigt uttryck, tänkte jag. Och mindes när vi köpte radhuset. Vi kunde knappt tro det. Ett litet 50-talshus med röda takpannor och en knotig syren på framsidan som vette mot allmänningen med en stor grusplan precis utanför tomten. Skogen som tar vid där huslängan slutar och den lilla bergssluttningen som vi kan se från vårt fönster. Det var slitet, men det mesta i original var bevarat. Köksluckorna som vi målat, parketten som vi slipat. Vi kunde inte tro det. Ett hus. Ett helt hus. I brun puts med blåmålad trädörr. Och en liten trädgård som vette ut mot en äng. Då, när körsbärsträdet på vår tomt stod i blom. Hur lyckades vi med det? Sa jag till min fru när vi kommit ut på gatan efter påskrivningen hos mäklaren. Hon skrattade bara då och gick före mig. Som drog dubbelvagnen upp för backen. Vi upptäckte den dagen, först efter att vi hade skrivit på för huset, att vårt nya område binds ihop med en massa gång- och cykelstråk. Överallt finns gångvägar som leder till parkerna, till centrum, till de andra husen. Binder ihop stationerna i vår stadsdel. Viadukten som öppnar upp ett gapande hål under bilvägen mot centrum så att man aldrig behöver gå över en väg. Så att barnen kan cykla i förväg till parken och så småningom cykla runt själva i området. Tänk att vi inte visste om det när vi tittade på hus här, sa jag. Tänk att man kan få ha det så här. Att människor lever så, med gångvägar överallt. Så sa jag, som växte upp i lägenhet i stan. Som aldrig förstått grejen med hus innan. Som aldrig reflekterat över hur många gator jag passerade som barn på väg till skolan. Det var min fru som ville bo i hus, som tyckte att barn ska växa upp så som hon själv vuxit upp. Tänk att det kan vara så här, sa jag igen när vi gick där på gångstigen. Ja, ibland har man tur, sa min fru. Tur, sa hon verkligen. Jag minns det så tydligt. Redan samma kväll började vi googla efter lådcyklar. Så här i efterhand kan man undra. Visste andra något vi inte visste? Så var det ju inte. Så var det verkligen inte. Barnen där ute skriker. Nej, de skriker inte, säger min fru. Jag försöker fokusera blicken. Försöker se deras ansikten. Deras drag. Se de taniga kropparna som ännu ryms i barnstorlekar. Skrattande, sprittande, fulla av livskraft. Barnen tjoar. Ja, det är så det kallas när de låter så där segervissa. Lyfter sina armar mot himlen varje gång de gör mål. Så som barn ju ska. Så som man tänker sig livet. De sitter inte inne och stirrar på en skärm. De är ute och leker. Springer i skogen. Cyklar runt. Kommer och ringer på med bollen under armen. Så som barn ju ska. Men när han kommer blir det svårt. Den långa mörka killen som just nu springer med våra pojkar på gruset. När han kommer öppnar jag dörren i en lite mindre vinkel. Sticker ut huvudet och pratar lågt så killarna inte ska höra och komma rusande ner för trappan. Just när han kommer, den långa mörka killen, gör jag så. Ifall att... Vi har hört att han har lite svårt med sin familj. Det var en granne som sa det. Inte som en varning, det tror jag inte. Mer som något vi kanske borde veta. Eller bara som skvaller. Jag vet inte varför hon sa det, om jag ska vara ärlig. Men vi har läst artiklarna. Läst de faktorerna. De som ökar risken. Och de som skyddar. Våra tvillingar bockar inte av någon av de där faktorerna som ökar risken att bli indragen i något. Inte en enda, förutom att de snart, alldeles snart, är i de nedre tonåren. Och att de är killar. Kan det räcka verkligen? Något så litet? En dag var han plötsligt på vår gata. Den långa, mörka. Lång för sin ålder. Han bor här nu, i ett av husen. mitt i vår oas. Är han inte lite mer spattig än de andra killarna på gatan, säger jag. Lite mer högljudd. Lite mer bufflig. Barn är högljudda, säger min fru. Men när han kommer och med sitt andra språk som är så olikt vårt frågar efter killarna, snörper ihop sig i maggropen. Han är alltid så glad att ha sin boll under armen som de andra barnen. Och när killarna hör honom rusar de ner från övervåningen, tar två trappsteg i taget som man tror att trappan ska gå sönder. De drar på sig skorna och är ute på 2 sekunder. Och nu står vi tätt intill varandra och blickar ut över grusplanen, allmänningen utanför vår tomt, där 3 svarta skuggor rör sig efter bollen. Våra killar och den långa mörka. Är det han, den långa killen? Han som hörs mellan husen när han skriker så där högt. Med sitt språk, ljuden utan melodi. Är det han? Han som springer så det spritter i kroppen och höjer armarna mot himlen när han tar ett jubelvarv runt de provisoriska målstolparna. Är det han som är början för våra pojkar? Han som är dragkroken som kommer att fastna i deras kläder, i deras t-shirtar, för tunna för det här vädret. Är det han? Är han kroken? När är de i nedre tonåren, vill jag fråga. Men jag kan inte få ut några ord. Jäkla fint mål, hör jag min fru säga. Pojken ropar. Hans ton klingar bort. Statisk och hård. Slår mot berget och försvinner. Så nu är vi här, säger min fru, och jag trycker min kropp närmare hennes. Försöker fokusera blicken, men kan bara se konturerna av körsbärsträdet som ännu inte fått blad. Skuggor som rör sig bakom. Så nu är vi alltså här, säger hon igen. Rädda för barnkroppar. Ja, så är det, tänker jag. Nu är vi på en plats där vi är rädda för barn. Rädda för kroppar som springer på gruset, som sparkar på bollar. För livet som skälver i dem. För kraften när de sparkar till fotbollen med allt de har. För deras glädjetjut när bollen träffar det provisoriska målet av jackor som slängts av i vårsolen. För deras prepubertala röster. För deras ord. Ja, vi är rädda för ljud ur barnmunnar, tänker jag. För vårens sprittande känsla. För ben som skjuter allt vad de kan. Och nu står vi så tätt att våra kroppar inte går att urskilja från varandra. Som vore vi en enda kropp. Oj, vilken passning, säger min fru stilla. Såg du? Nej, säger jag. Kan knappt se någonting längre. Och jag stryker den över håret. Försöker trycka undan det som börjat mullra i mig. Du måste ju gå till doktorn om det är så illa, säger min fru. Finns det en gräns för vad man gör för sina barn, säger jag. Vad bör man göra för att skydda dem och hålla dem borta från fara? Finns det en gräns för det? Jo, det är klart att det finns, säger hon. Det finns alltid en gräns. Men ändå, säger jag. Det finns faktorer. De finns där. De som är typiska, de som är riskökande. Vi har läst alla artiklar, vi har lyssnat på debatterna, på journalisterna och forskarna. Hur ska man hantera all den vetskapen egentligen? Hur ska man skilja på faktorer och person, på det som är det generella och det som står rakt framför dig en förmiddag under solen? Det typiska, det utmärkande, hur ska man hantera det? Ska man inte se det? Bara blunda och låtsas som man är blind? Hur ska man inte se det som är det typiska? Hur ska man inte gå ner sig i den gyttjan? I den dyn? Och hur drar man sig upp igen när man väl hamnat där? Återigen hamnat där? Eller ska man alls dra sig upp? Är man naiv om man drar sig upp? Jag vet att jag inte kommer att kunna sova i natt. Det kommer att greppa tag i mig i natt. Det kommer att bli en sån natt när det sakta kommer över mig. börjar smyga sig på kvällen och eskalera efter att lamporna har släckts. Kommer att ligga där i mörkret och försöka räkna ut. Försöka förstå. Försöka väga verkligheten inför min blick. Vrida den för att se om den ter sig annorlunda i ett annat ljus. Kommer att slås av det overkliga. Det orimliga. Galenskapen i att utsätta oss, våra pojkar, för detta. Och slutligen, som alltid, samlas tankarna som ett avloppsvatten i mitten. Sugs mot samma punkt, samma tanke. Det som jag inte säger till min fru. Vi måste bort. Vi måste fly, måste ta oss härifrån, tillbaka till stan, avgaserna, trafiken. Det är alltid där det slutar. Runt det där avloppshålet. När allt vatten runnit bort och sugits ner återstår bara det gapande svarta hålet. Och samtidigt vet jag att nästa morgon när jag drar upp persiennerna i sovrummet har de tankarna skingrats. Hamnat i bakgrunden av allt ljus. Mullret kommer att ligga lågt, dolt under allt annat. Och jag kommer att se ner på vår trädgård som snart ska stå i blom. Blicka mot berget som reser sig bortom gräsplätten. Höra fågelkvittret som slår mot tystnaden här ute. Hus och hem, kommer jag att tänka. Inte kan vi lämna vårt hus. Inte kan vi lämna vår gata där barnen springer. Deras vänner, våra vänner, vår skog. Inte kan vi lämna vinrankan som växt sig så stor vid pergolan. Krusbärsbuskarna som vi satte när pojkarna var små. Klematisen som blommar till långt in på hösten. Det kan hända var som helst, hade någon sagt på nyheterna igår. Är det rimligt? Är det som tornar upp sig ens troligt? Skräcken som spirar, växer. Matas med nyhetsnotiser, drar och river i våra föräldrakroppar, målas upp i blänkande bokstäver, uppradade konsekvenser. Eller är vi löjliga, säger jag till min fru. Är vi orimliga? Hysteriska? Sånt händer inte våra pojkar, säger min fru. Men hur ska man kalkylera en sån risk, säger jag. Och ställer mig ännu tätare in till henne. Se på de tre svarta kropparna där ute. Hur de tycks bli ännu mer oskarpa. Hur synfältet plötsligt tycks smalare. Hur stoppar man in faktorer? Hur beräknar man de som är skyddande mot de som utgör en fara? Tar man den ena minus den andra? Väger de alla lika? Skolresultat, närvarande föräldrar, manliga förebilder, NPF-diagnoser, kön, en kompis som hamnat snett, en kompis som kanske alltid var glad med en boll under armen. Vilka rädslor är befogade? Vilken oro är en signal? Jag tänker på pojken som jagades genom centrum i förra veckan. Hans ansikte. Han såg så snäll ut. Varför såg han så där snäll ut? Men han måste ju ha gjort något, säger min fru. När ska man lyssna, säger jag. När är det dags att sluta se på barnens lek och agera? Agera, ja. Bör vi agera? Det är den första frågan. Och hur blir följdfrågan? Hus och hem och allt det där. Vart är nästa fråga? Fram med mobilerna och sök i appen. Leta efter områden. Andra, närmare stan. Lägenhet i mindre kvadrat så vi ska ha råd. Sök bland nyhetsnotiserna. Hur ofta har det skett där? Är vi värre? Är vi värst? Är vi i mitten? Och ändå, när jag tänker på det nakna körsbärsträdet och vårsolen som snart ska sätta dig i blom, ter sig allt overkligt. Hur kan detta vara sanning? Denna bild vara den riktiga? Hur kan det som inte syns finnas? Det som inte märks bland handlande småbarnsföräldrar på torget, bland grönklädda handbollskillar vid busstationen, bland de skyndande stegen mot den stenbelagda marken, den stora parken som rustades upp här om året, de gamla ekarna som växer vid centrum. Eller här, utanför vårt fönster, framför de kärade pallkragarna, en plats av lekande barn, en sko som skrapar mot gruset. Skogen som alldeles strax ska slå ut, bergets gråa resning utanför vårt fönster. Är det inte vackert? Helt ofattbart vackert. Hur kan den andra verkligheten och denna existera på samma gång? Hur kan denna plats vara det monster som ger fruktan för barnkroppar? Är det om natten den omvandlas? Blir gräset då till ett hav utan botten? Svart och oroligt. Är det efter att vi har ropat in våra barn till middagen och stängt altandörren som det sker? Eller när vi har gått upp på övervåningen och lagt oss att sova? En omdaning från ljus till mörker. Omformning från gräs till monster. När byter platsen hud? Är det efter dagsljusets vandring på himlavalvet? Eller sker det redan mitt på dagen? Sker det osynliga som trots allt sker, som ju trots allt finns, utlöser detta mullrande i våra kroppar? Sker allt det i ljuset, när solen står mitt på himlen? Jag känner hjärtat slå ett hårt slag, och så ett till. Är det kanske nu, vill jag säga. Just nu det sker, medan vi står här, tätt tillsammans och ser ut över körsbärsträdet. Lyssnar till de ljusa barnrösternas jubel. Är det nu? Är det här mitt framför våra ögon medan vi står och ser på de smala pojkkropparna som det sker? Jag känner hur det mullrar i mig. Sträcker instinktivt ut handen men hejdar mig. Stoppar en plötslig impuls att öppna altandörren och rusa ut och skingra barnens lek. Stilla står jag istället och undrar. Är det nu? Är det här? Framför huset som hon så prompt ville ha. Är det här monstret? Är det han? Är det den långa killen? Finns det i hans kropp redan? Besitter det honom redan? Är han smittad redan? Han som spritter av liv och springer i en segervis båge mellan de provisoriska målstorparna. Är det han? Är han kroken, den som kommer att fastna i våra barns kläder och dra dem mot avgrunden? Och för vad då? För ett hus, en liten trädgård som hon till varje pris skulle ha. Kosta vad det kosta vill. Men vad är det vi står och säger? Säger min fru. Och nu hör jag det distinkta i hennes röst. Det där tydliga, raka. Vad står vi och säger? Säger hon igen, vän mot mig. Eller säger hon vi? Vad står vi och säger? Säger hon inte du? Jag stannar upp. Känner synfältet dra ihop sig ytterligare. Vad har min röst sagt? Har hon hört vad jag har tänkt? Och nu står hon inte längre vid mig. Hon står inte längre nära. Plötsligt är hon borta. Jag försöker vända mig mot hennes kropp, men kan inte se den. Sträcker ut handen, men famlar bara i luften. När förflyttade hon sig och skilde sin kropp från min? När skapade hon ett hålrum mellan oss? Jag vänder blicken utåt igen. Försöker se på killarna där ute. Urskilja dem, men det går inte längre. Det är som om de alla tre gått ihop till en enda mörk skepnad. En enda svart kropp av skugga.
Martin Sundbom läste novellen Smittan av Po Nerohi. Fler specialskrivna noveller hittar du i vår app Sveriges Radio. Och aktivera gärna pushnotiser där så missar du inte när nya berättelser finns att lyssna till.